Radioplay.
Misslyckade affärer handlar ofta om saker som inte funkat. Det är cyklar av plast, chips som ger diarré eller bilar som ingen vill köra. Men det är inte bara produkter som blir till misslyckade affärer. Underhållningsbranschen är också fylld av högtflygande planer som går till botten som Titanic. Fast inte filmen Titanic, det är en jättesuccé faktiskt.
Ja, för det här avsnittet av Misslyckade affärer ska handla om när två unga filmbolagsbossar inte kan hantera pressen utan faller för en regissör som vill göra världens bästa film och som får så fria tyglar att hela filmbolaget skakar.
Välkommen till Drömfabriken. I Radioplays glamorösa poddstudio sitter jag, Mattias Bergman,
och jag, Andreas Utterström,
i smoking. Tredje avenyn. Utanför en stor biograf rullar limousiner fram och släpper av smokingklädda New York-bor. Det är den 18 november 1980 och dags för galapremiär på filmen Heaven's Gate. Stämningen är exakt som den brukar vid sådana här tillfällen. Utom på en punkt. Ingen är här för att se hur bra filmen är. Alla är här för att de är säkra på att det de ska se är riktigt, riktigt uselt. Den känslan har också Steven Buck. Det är det väl nästan, eller?
Ja, det är alltså.
Han är ju amerikan.
Ja.
Svårt det där. Det är synd, för han är medskyldig till att filmen överhuvudtaget har gjorts. Som ansvarig producent på filmbolaget United Artists är han en av branschens hårdast prövade män. Steve ser den här kvällen lite som uthållighetsträning. Eller tortyr. För filmen är inte bara skandalomsusad, utan dessutom hela 3 timmar och 39 minuter lång. Och Steven har inte ens orkat se den slutliga versionen före premiärkvällen. 3:39. Sen är han fri från det värsta han har varit med om i hela sin karriär, tänker han. Men där har han fel. För Heaven's Gate ska förfölja Steven Buck länge. Och den kommer att förändra hela Hollywood.
Heaven's Gate. The story of a man's love for a woman. For a people. For a land. For a spirit that would never die.
Så den här trailern är magisk.
Chris Christopherson in Michael Cimino's Heaven's Gate.
Ja, omtalad är filmen, men bra är den inte. Publiken har svårt att ens höra alla dialoger, för ljudmixen är lite kass. Och inte blir det bättre när skådespelarna försöker prata 1890-tals amerikanska.
Men finns det inte något liknande svenskt projekt som du brukar prata om där det är så dåligt ljud för att Ivar Lo eller någon annan ville att det skulle, att det skulle vara realistiskt?
Jo, just det. Godnatt jord. Som var... Det här är 70-tal. Och den tar ju, om jag minns rätt, hela dramabudgeten.
Men ingen hör vad de säger.
Sen finns ju ett annat problem också. Det var att de nästan inte säger någonting i hela filmen. Ja, strunt i det nu. När Steven Buck kommer ut ur salongen möter han en filmare som han tidigare har gråtit ut hos om den fruktansvärda filminspelningen.
Herregud, Steve, förlåt att jag inte kunde hjälpa dig. Nu förstår jag vad du menade med dina problem.
En av skådespelarna i filmen är Jeff Bridges. Han tycker att filmen ser bra ut, men den är långsam. Så långsam att ingen kommer att gilla den. Men regissören Michael Cimino då, han har ju både skrivit och spelat in filmen. Han har också varit på en mardrömslik första visning av Heaven's Gate.
Ingen dricker champagnen.
Ja, det frågar Michael Cimino förvånat en cynisk PR-person som svarar:
det är för att de hatar din film.
Andreas, har du sett Heaven's Gate?
Jag har sett den här dokumentären om filmen, och jag tror att historien om filmen är mer fascinerande än vad själva filmen är. Precis faktiskt som med Apocalypse Now, där jag tycker att dokumentären om filmen faktiskt är mer fascinerande än själva filmen.
Mm. Jag som har då suttit med det här manuset måste ju ändå erkänna att nej, inte jag heller har sett hela Heaven's Gate, utan bara utvalda scener av den. Men strunt i det, för det är ju den som är dagens misslyckade affär, helt klart. Heaven's Gate är en film som inte bara blev ett helt år försenad, utan den skulle också ha kostat $12 miljoner, men gick lös på $36 miljoner innan den var klar. Intäkterna blev knappt $1 miljon. Med dagens mått mätt så är det här småsummor för en stor film. Men det är ett av de största fiaskorna i Hollywoods historia. Tidskriften Time har utnämnt den till en av världens 100 sämsta affärsidéer överhuvudtaget. Detta är de excentriska filmarbetarna i Hollywood inte alls vana vid 1978. De har många år av rafflande succéer bakom sig. För under 70-talet har en ny generation filmare kommit fram. Man pratar om New Hollywood-eran. Francis Ford Coppola har gjort Gudfadern och Apocalypse Now, som du nämnde, Andreas. Martin Scorsese har gjort Taxi Driver och han håller på att jobba med boxarfilmen Raging Bull.
Alltså Tjuren från Bronx.
Precis. Och Woody Allen, han har precis slagit igenom med Annie Hall. De här unga filmarna betraktas som genier. De är kända för sina starka åsikter och sin kompromisslöshet. Och de brukar få som de vill. De är så kallade auteurer som både skriver manus och regisserar. Och Hollywoods filmbolag brukar låta dem köra sitt eget race. Visserligen drar de över budget ibland, men filmerna blir mästerverk och lockar mycket publik. Om konstnärerna får hålla sig och göra sitt i fred så kommer alla tjäna pengar och bli nöjda, är det som att direktörerna tänker. Det här med pengar är såklart avgörande för en lyckad eller misslyckad filmaffär. För det här är en högriskbransch och man måste hålla i kulorna. En inspelning blir lätt för dyr och man kan aldrig veta exakt vad som kommer att slå. Att bolagen får en flopp ibland, det är naturligt. Minns du filmer som Ishtar, Tre solar, Hudson Hawk eller Geely? Nej, just det. Har du sett någon av de här fyra?
Tre solar, recenserat.
Ja, just det. Varför kan jag inte bara få dö?
Och i helvete har jag gjort för att behöva leva när alla andra är döda? Jävla gudjävel!
Ishtar skulle jag faktiskt vilja se. Det är Dustin Hoffman och en kamel i Nordafrika.
Och sen finns det också den här någon som bara visades en gång. Om det är Istanbul eller Kalabaliken i Bender, som visades en enda gång på en på en biograf.
Usch, vad jobbigt.
Ja.
Nej, det är inte så stor skillnad på ett filmprojekt som när en entreprenör tar fram en ny bil eller ett par hörlurar eller sådär. Det är omöjligt att exakt säga hur den färdiga produkten ska bli. Många människor är involverade och det är ofta starka personligheter. Då planerar man så mycket man kan och försöker hålla ner kostnaderna. Men ändå händer det att budgeten inte håller. Och så är det såklart alltid publiken, kunderna, marknaden som bestämmer. Det här vet man såklart på alla de stora filmstudiorna i Hollywood. De heter saker som Columbia, 20th Century Fox, Warner och MGM. Och United Artists, den kanske mest legendariska av dem alla. Men 1978 är det skakigt på United Artists. Bolaget ägs av ett gigantiskt försäkringsbolag och räknenissarna där, de fattar inte film. Trots att United Artists levererar vinst år efter år och har ett otroligt stall. Woody Allen gör sina filmer här. United Artists producerar Bond-filmerna. Och både Rocky, Coming Home och Jökboet har blivit Oscarsuccéer.
Ändå konstigt att ett försäkringsbolag äger ett filmbolag med tanke på att försäkringar, det är ju mycket lättare att räkna på. Vad är sannolikheten att någon ska få ett inbrott som gör att vi behöver betala ut pengar för den här personens hemförsäkring? Det är något helt annat än att satsa pengar i film.
Ja, men precis så är det. Men det här är en trend under 70-talet att konglomerat köper filmbolag. Det finns fler exempel på det. Det ska ju gå riktigt, riktigt illa i det här fallet snart. Hur som helst, filmbranschen är ju nästan lika tokig som rollfigurerna i filmerna som produceras där. Gubbarna är tjocka, utbrända, ständigt jetlaggade av flighter mellan LA och New York. De badar i lyx och alla tycks ha hjärtproblem, som jag har researchat i det här avsnittet.
Harvey Weinstein tänker man ju på.
Ja,
och
verkligen.
Förmodligen med samma kvinnosyn som honom också.
Ja, det var ju en annan tid. Och kvinnorna i branschen, de har nog varit tvungna att armbåga sig fram och fått stenhårda nypor och vassa tungor på vägen. Ingen litar på någon annan och alla slåss om samma guldklimpar. På United Artists sitter nu Steven Buck, det är han som hade ångest på premiären här tidigare, och han har en kollega som heter David Field. Deras jobb är att ta fram filmsuccéer, signa upp regissörer och köpa bra manus. Om inte deras filmer drar in en massa biljettpengar så ska de i alla fall hämta hem några fina priser. Steven och David är ganska unga och framstår som snälla i en hård bransch. Och de är också oerhört pressade. För två av United Artists legendariska bossar, de har precis dragit för att starta sitt eget filmbolag. Och de tog med sig en massa duktigt folk. Nu är Steven och David alldeles för ensamma på jobbet. För visserligen finns det fina filmer på gång i bolaget, men alla har startats av de gamla cheferna. Steven och David måste hitta nya filmare och sätta sin prägel på det gamla fina företaget. När de går genom korridorerna på kontoret så blir de ständigt påminda av vad en succé ska vara, för där hänger gamla affischer från United Artists glansdagar. Tänk dig den situationen är vackert. Men nu har Steven och David ett bra namn på gång, och det är Michael Cimino. En filmare i 30-årsåldern som har gjort ett par projekt och är på uppåtgående. Steven och David får en privatvisning av Michael Ciminos nya film som heter Deer Hunter. Den handlar om hur amerikaner påverkas av Vietnamkriget och har unga men tunga skådespelare som Robert De Niro, Meryl Streep och Christopher Walken i rollerna. Och Steven och David älskar Deer Hunter. De är helt gripna av filmen. Precis som i Tjuren Ferdinand på julafton så tittar de menade på varandra. Honom ska vi ha. Och för att göra en lång historia kort. Efter en hård förhandling ska Michael Cimino göra en film åt United Artists. Steven och David ser fram emot ett spännande samarbete. Men Michael Cimino är inte någon polle som bara kutar för att käka havre, utan han är konstnär med stora drömmar. Och manuset som han ska regissera, det har han skrivit på i flera år. En film som han har tänkt ska bli lika svulstigt episk och storvulen som Borta med vinden, Dr. Zhivago eller Lawrence of Arabien. Det är de här, vad heter det? Klassiska Hollywood.
Just det. Ja. Och det här är alltså Heaven's Gate som
precis.
Han då ska göra.
Mm. För Michael Cimino, han har gått igång på en speciell historisk händelse i USA som kallas för Johnson County War. Känner du till den, du som...
Nej, aldrig talas om faktiskt. Mm.
För det hände sig på 1890-talet i den avlägsna delstaten Wyoming att rika bostadsägare, de vill mota bort fattiga östeuropeiska immigranter. Och en tuff historia om invandrare som kämpar för sin överlevnad, och allting slutar i ett blodbad. Även om Michael Cimino har skrivit in ett triangeldrama här med en vacker kvinna, så är det en svårsmält historia.
Så om han hade gjort någonting från svensk historia, vad skulle han ha valt då? Är det regalskeppet Vasa, Stockholms blodbad eller?
Ja, Dackefejden kanske, ja. Jag vet inte. Något sånt. Det är en historiskt episk film han vill göra här.
Bara här borde varningsklockorna ringa. När det är stort och episkt och det samtidigt ska vara en kärleksfilm. Det låter dyrt och svårt och inte jättepublikfriande heller.
Ja, precis. Och dessutom kan man höja ett varningens finger, därför att det är inte så säkert att publiken vill ha västernrulla just på 70-talet. Och det här säger Michael Cimino att det kommer han att fixa. För det här är ingen västernfilm, utan det är mer en historia om Amerika.
Så som man idag säger fast man inte får. Detta är också en historia om Sverige.
Ja.
Mm.
Och en gång när Michael Cimino filmade med Clint Eastwood, så har han dessutom varit jättesnabb och jättebillig. Det bedyrar Michael, så att det här inte ska bli något överdrag på budgeten. Att Deer Hunter överskred sin budget med 100%, ja, det berodde på att det är ju hopplöst att filma utomlands. Men den här filmen ska Michael göra i USA. 12,5 miljoner dollar får han i budget, och det är mer än vad en snittfilm kostar. Men det ska inte vara något problem. För chefen som ska sälja den här filmen till utländska bolag, han lovar att han kan fixa 20 miljoner dollar in i intäkter. Michael Cimino tar 750 000 dollar för att han ska skriva och regissera.
Så de riskar allting, man tar inte in utomstående investerare här, utan de lägger upp 12,5 miljoner dollar direkt.
Det är så det funkar,
ja.
Det är så det funkar på den tiden. Idag är det väl vanligare att det är flera bolag som delar på de där kostnaderna. Och på våren fram till midsommar 1979, då är det tänkt att Heaven's Gate ska gå från manus till mästerverk. Och Michael ska bli lika stor som Scorsese och Coppola, minst. Inspelningen är tänkt att vara ungefär 3 månader. Det är lång tid, och när man planerar filminspelningar så är varje sekund dyrbar. Varje extra dag kostar massor av pengar, och varje extra minut film som spelas in är dyrt och jobbigt när man sen ska klippa ihop filmen. Tid är helt enkelt pengar. Och nu är det dags att välja skådespelare till Heaven's Gate. Chris Christopherson, han är ju het på den tiden. Och Christopher Walken, de är självskrivna, för Michael har redan lovat dem tunga roller utan att kolla av det med producenterna. Men den kvinnliga rollen då? Ja, problemet är att alla skådespelare som får frågan, de säger nej. Aktriserna gillar inte manus. Det är konstigt att storstjärnor som Diane Keaton och Meryl Streep inte fattar hur bra den här filmen kommer att bli. Men sånt händer. Michael Cimino vill ha den unga skådespelerskan Isabelle Huppert. När Steven och David pratar med henne så förstår de inte när hon pratar engelska. Och de tycker att hon är okarismatisk. Kan man ha en person i en viktig roll som inte kan prata? Men Michael Cimino säger att om han inte får Isabelle Huppert så blir det ingen film alls. Och film, det måste det ju bli.
The kid stays in the picture.
Exakt så är det. Mm. maj 1979 så åker filmgänget då upp till Montana. Montana är den kanske mest avlägsna delstaten i USA om man räknar från både Los Angeles och New York. Det är nästan så att man kan misstänka att Michael Cimino har tänkt ut det här för att få vara i fred. För nu ska han göra sig odödlig. Michael har bestämt sig för att inte bara göra en film som ska locka stor publik 1980. Han ska återskapa 1890-talet exakt som det såg ut. Inte en detalj får vara fel. Inga tv-antenner, armbandsur eller moderna prylar ska få synas. Om en väg var 10 meter bred i historien, då ska det vara det på filmen också. Kanske är det med Michael Cimino som är entreprenörer som Bert Karlsson, Jens of Sweden, Ingvar Kamprad eller Tjock Steffe. När de väl får en idé på hjärnan så är de svåra att stoppa. Och nu blir Michael Cimino besatt. En filminspelning får inte bli Hawaii. Varje dag skriver man rapporter exakt över hur mycket film som har gått åt och om det avviker från budgeten. Och den som ska ha koll på det här, det är producenten Joanne Carelli. Enda kruxet är att hon är Michaels gamla kompis och hon får inte en chans att säga nej till honom. Allt är nu upplagt för att Michael Cimino kan köra sitt eget race. Michael tar över bygden i Montana och gör jättebyggen av hur en stad såg ut förr i tiden. Allt är så verklighetstroget som det bara är möjligt. Även de 1200 statisterna. När Michael blir förtjust i ett speciellt moln på himlen stoppar han allt för att vänta in rätt ljus. Och det tar tid. Efter första dagen är filmteamet i chock. De har inte alls hunnit filma så många scener som det var tänkt. Men den förvåningen kommer snart att släppa. För de här filmarbetarna får vänja sig vid att ingenting blir gjort i tid. Efter 6 dagar så skickas en produktionsrapport till Steven och David. Och de tror inte sina ögon. Michael har varit ute 6 dagar och ligger 5 dagar efter. Han har inte ens gjort en femtedel av vad han borde. Okej, att första veckan kan vara trög, men det här är parodiskt. De första 1,5 minuterna färdig film beräknas nu kosta hårresande $1 miljon. Men Michael Cimino har filmat mycket, mycket mer än vad han ska behöva. Han formligen äter filmrullar. För det här är ju förstås långt innan film gjordes digitalt.
Tror han går igång på att dra över och göra så som han inte tillsagt?
Det gör han. Och vi har ju pratat lite om Apocalypse Now. Och den produktionen har ju hela Hollywood skrattat åt precis här. Och där tog Francis Ford Coppola 1 miljon fotfilm. Och det har Michael Cimino gett sig den på att han ska ha mer. Bara för att. Steven och David är förkrossade och David Field flyger upp till Montana. Men han får inte ens prata med Michael Cimino. Producenten Joanne Carelli står emellan som en betonggris på en avspärrad väg. När Michael inte är på väg till inspelningen eller gör sig oanträffbar i filmlägret, då pratar han bara med sin massös. Någon jobbig kille från Los Angeles som kommer för att tjata om pengar gör sig icke besvär. Men nu får David Field ändå inblick i hur det lovande geniet Michael Cimino gör film och hur han handskas med pengar.
Varje morgon övar skådespelarna ridning, tränar in engelska med juggig accent och skjuter av tusentals lösa skott i gamla gevär. De får lära sig tuppfäktning med riktiga djur, tvingas ta valslektioner och övar på rullskridskor eftersom alla ska åka på sådana i en speciell scen. Det är så ambitiöst att skådespelarna kallar det här för Camp Cimino.
Jag älskar det här med tuppfäktningen.
Det är så jävla sjukt.
De 1200 statisterna är väldigt många. Och inte blir det lättare av att Michael Cimino ställer upp samtliga på rad när han ska välja ut några som ska vara med i en viss scen. Ett jobb som man normalt lämnar till en assistent. Men det gör inte Michael, för allt måste ju vara perfekt.
Skådespelare och team måste resa 4 timmar varje dag på skumpiga Montana-vägar från sina hotell till inspelningsplatsen. Där går halva arbetsdagen. Ibland får de inte lunch förrän 5 på eftermiddagen. This movie is bigger than lunch, säger Michael till dem. Men det är ungefär som att du bor i... på södra Gotland med filmteamet, så ska ni ut i Fårö varje dag, ta er till andra änden och sen ska man ta färjan över och där ute finns ingenting och sen ska man tillbaka varje dag.
Ja, det kan man säga. Ja. Det är en bra liknelse. Michael beordrar att färdiga kulisser ska flyttas och ändras även om de inte ens kommer att synas i filmen. Han tänker liksom större än bara Heaven's Gate, för nu bygger han 1890-talet på riktigt. Han är den största perfektionist som någon har sett.
När kameran väl står rätt och skådespelarna gör som Michael har tänkt är det inte ovanligt att han tar sådär en 40 tagningar av varje scen. De flesta regissörer skulle nöja sig med 3. Nu jobbar Michael i halvfart. För varje dag hamnar han ytterligare en dag efter i schemat.
David Field och de andra på United Artists anar nu en katastrof. Med den här takten kommer filmen att kosta 50 miljoner dollar och ta 200 dagar att spela in. För de här pengarna skulle man kunna spela in 9 andra långfilmer. Och bortsett från förlusten, tänk vad alla branschtidningar ska skriva, för Hollywood älskar ju fiaskon. Steven och David är på väg att skämma ut sig mitt när deras karriärer borde vara som bäst. Men det stora problemet för dem är att Michael är en bra regissör. Han har karisma och han får med sig folk genom att intala dem att de håller på att göra en klassiker. Michael Ciminos självkänsla är på topp. Han är inte lat utan jobbar stenhårt. Even the horses are well behaved, säger David Field om stämningen på inspelningen. Då går det inte att stämma eller sparka Michael Cimino. Uppe i Montana kallas nu Michael, som är 165 cm lång, han kallas för The Ayatollah. Men så har han också själv sagt, varje filmregissör är en diktator. Varje filmregissör är en tyrann.
Och här hör man ju att det här är en person som är lite fast i myten om sig själv.
Ja, att han vann Oscar för Deer Hunter, det var inte bra för självkänslan.
Nej.
Alla utom Michael Cimino inser nu att något måste göras. Steven och David, de går tillbaka i filmhistorien för att kolla hur man brukar göra när en regissör löper amok. Och de hittar 3 alternativ.
1. Betala och stå ut tills filmen är klar och så hoppas man på det bästa. Det gick ju bra med en annan film, Cleopatra, som också drog över budget men som ändå blev en succé i slutänden.
Tack vare Elizabeth Taylor.
Just det.
Sen har vi 2. Det är Apocalypse Now-metoden. För när Francis Ford Coppola blev tokig då i Filippinerna var det, då skickade filmbolaget in hårdingar som såg till att filmen blev klar och minimerade skadorna.
3. Eller som den gamla rullen Queen Kelly. Man drar bort plåstret snabbt och lägger helt enkelt ner hela projektet.
Mm. Men inget av de här alternativen anses bra nog. För det går ju inte att stämma eller sparka Michael Cimino. För scenerna han har filmat ser bra ut. Och sen har Michael skaffat ett förbannat kontrakt som gör att han på något konstigt sätt har fått rätt att dra över budget. Och dessutom så vill ingen annan regissör ta över filmen. Steven har nämligen frågat runt, för han går runt och ber andra erfarna filmer om råd. Lösningen blir att försöka skicka en riktigt bra produktionschef upp till Montana som ska gå bredvid Michael Cimino och se till att han jobbar fortare helt enkelt. Heaven's Gate måste ut. Men det här slutar lika fort som det börjar. För efter ett par dagar kommer ett meddelande där Michael skriver om den här ordningsmannen.
Han får inte komma till inspelningsplatsen. Han får inte komma in i klipprummet. Han får inte prata med mig överhuvudtaget.
De är tillbaka på ruta 1. Världens kanske finaste filmbolag har fått en riktig vilde på halsen. Men Andreas, hur skulle den här misslyckade affären nu kunna bli ännu värre?
Ja, en läcka kanske.
Precis så. För nu kommer det ut i medierna att United Artists nya gröna ledning håller på att göra den värsta tabben i filmhistorien. I Hollywood skvallrar man ju, och en reporter uppe i Montana har tagit sig in på inspelningen undercover som statist. Och hans artikel berättar om statister som svimmar, om alla meningslösa tagningar, om att Michael Cimino bygger kulisser i onödan, om att djuren på inspelningen far illa i de våldsamma scenerna, och att Michael Cimino själv har intervjuat 300 hästar innan de har valts ut till produktionen. Vilket elände! Och nu får filmbolaget också djurrättsorganisationerna efter sig. Hela Hollywood skrattar åt Steven och David. Men ingenting tycks rubba Michael Cimino. När företag har krismöten kan tonen vara hård. Men när Hollywood har krismöten och har med sina jurister så blir det rena slakthuset. United Artists tvingar fram en sit-down med Michael Cimino. En scen som är tagen ur en maffiafilm. Juristerna är iskalla, Steven är arg, Michael är trumpen och tittar ut i intet. Till och med hans egen agent som ska prata för hans sak ringer och ber Steven att sparka honom fort och hårt som i en boxningsring. Michael får ett skarpt erbjudande. 9 miljoner dollar till kan han få, men sen är det slut. Och inte en enda minuts försening är acceptabel från nu. 2 speciellt svindyra scener måste bort ur manus, och i så fall så kommer kostnaderna för Heaven's Gate att stanna på 25 miljoner dollar. Det är svindlande, men då vet man i alla fall att det är över. Michael Cimino, han blir sur. 9 miljoner dollar är visserligen lika mycket som en hel lång film, men han fattar inte hur de pengarna ska räcka. Och hans älsklingsscener måste vara med, annars blir hela filmen förstörd. Det är den här epilogen och prologen som ska filmas på Harvard. Då drar Steven och David sitt trumfkort. Om inte Michael ställer upp, då förlorar han final cut. Alltså rätten att bestämma exakt hur filmen ska bli. Och det är viktigare än något annat för en konstnär eller regissör på 70-talet. Då viker Michael Cimino till slut ner sig. Så nu, Andreas, nu ska det väl ändå bli medvind här?
Ja.
Exakt. Visserligen så går inspelningen lite fortare, men jobbigt och dyrt är det. Invånarna i bygden uppe i Montana, de åker runt med bildekaler där det står "To hell with Heaven's Gate". Och Michael har fortfarande de gigantiska stridsscenerna kvar att göra. Det här är i slutet av filmen när de här invandrarna får åka på däng av de rika bostadsägarna. Under flera dagar iscensätter han en filmfight som är så hård att skådespelarna nästan tror att det är på riktigt. Hästar frustar, vagnar välter, dammet yr så att ingen ser ens en meter framför sig. Ljudet av gevär och pistoler gör folk lomhörda och allt är för farligt. Den 2 oktober 1979 tumlar filmteamet ut från inspelningen. Det är en av de värsta som branschen har varit med om. Den sista scenen är äntligen tagen. Ska vi dra några siffror, Andreas?
Kan vi göra. Michael har filmat 1,3 miljoner fotfilm, alltså över 400 000 meter. En färdig långfilm är normalt 3000 meter.
Mm. Det betyder att nu har han 225 timmar film som han ska kolla igenom.
Och filmen har alltså kostat 35 190 718 dollar. Det motsvarar över 150 miljoner dollar idag, alltså 1,5 miljarder kronor.
Mm. Nu ska Michael Cimino klippa sin film. Och det är ingen picknick. Bara att gå igenom alla de här timmarna är ju ett rent helvete. För att behålla kontrollen så byter han lås och sätter för fönstren i sitt klipprum. Ingen får komma in utom hans klippare. United Artists kräver att filmen ska bli klar till jul så att den har chans att vara med i Oscar-racet. Men det är helt omöjligt trots att Michael jobbar 3 dagars pass utan att sova och blir fullständigt utmattad. David Field säger upp sig, han orkar inte längre. Steven Buck är nu ensam kvar. Förutom Heaven's Gate så har han tiotals andra projekt på sitt bord. Och Michael vill han helst ta livet av. Michael Cimino blir självklart inte klar i tid. Först i juni 1980 så kommer han med film under armen till cheferna på United Artists. Nu är det dags för visning. En lång film på den här tiden får vara max 3 timmar lång. Annars så drar den inte folk. Heaven's Gate råkar dock vara lite längre, för den är 5 timmar och 25 minuter. Visserligen kan Michael tänka sig att ta bort en kvart, men det är inte därför som Steven och de andra blir så arga. För det är för att filmen är tyvärr inget mästerverk. Den är snygg, ytterst välgjord, poetisk och skittrist. Historien om de stackars immigranterna berör inte. Kärlekshistorien känns platt. Det enda åskådarna längtar efter är att Heaven's Gate ska ta slut. Ja, även om filmen inte ens haft premiär så är fiaskot fullbordat. Steven vill bara begrava eländet och gå vidare i sitt liv. Låt oss snabbspola det sista sorgliga kapitlet, Andreas.
Michael klipper ner filmen till 3 timmar och 39 minuter inför premiären. Men det räcker inte. Alla recensenter älskar och nästan tävlar om att såga Heaven's Gate. Heaven's no help for Heaven's Gate. It goes on and on and on and on är 2 rubriker. En kritiker jämför filmen med att man tvingas gå på en 4 timmar lång guidad tur genom sitt eget vardagsrum. Vilket är väldigt rolig formulering.
Ja, det är faktiskt. En vecka efter premiären så ber Michael Cimino filmbolaget att dra tillbaka filmen. Det här är något oerhört. Men då sätter han sig och klipper ner den till 2,5 timme. Men det hjälper ju inte. Heaven's Gate drar till slut in 1,3 miljoner dollar i publikintäkter. Det är en väntad katastrof.
Den har alltså kostat 150.
Nej, den har kostat 36 miljoner
dollar. Just det, just det. Mm.
United Artists vd får sparken, och Steven Buck också. Och hela det anrika bolaget säljs nu till konkurrenten MGM. Det här tycker alla i Hollywood är något sanslöst. En enda film har fällt ett helt bolag, heter det. Fel eller rätt? Michael Cimino gjorde 4 långfilmer till efter Heaven's Gate. Alla höll budget, ingen blev hyllad. Sen flyttade han till Paris och skrev 2 romaner. Han dog 2016, 77 år gammal. Då fick David, Steven och alla andra veta hur gammal Michael Cimino var. Han har nämligen ljugit om sin ålder. liksom han hade överdrivit sin utbildning och sin Vietnam-erfarenhet. Och det gör man ju inte i USA.
Det har jag för mig till och med är straffbart i vissa delstater.
Men även om många vill glömma Heaven's Gate så ledde den till någonting helt nytt. För hädanefter får aldrig en regissör i Hollywood makten att styra sin egen filminspelning. Konstnärerna får stå ut med att någon hela tiden går efter dem med en Excel-fil och räknar. The uncreative people won, som någon har sagt. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade affärer. Jag heter Mattias Bergman och gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutivproducent Jonas Lindskov. När vi inte gör misslyckade affärer kallar vi oss för commercial content och hjälper bolag att berätta om sig själva. Lyssna också på podden Kapitalet, som är en slags svensk Planet Money, det vill säga den handlar om finansvärlden och ekonomi på ett mycket berättarvänligt sätt. Prenumerera gärna på Misslyckade affärer och betygsätt oss i iTunes så är det fler som hittar till podden. Och tipsa oss gärna om misslyckade affärer vi borde berätta om till misslyckade@bplus.se. Hej!